För ett par år sedan så bodde jag i USA, i norra Kalifornien. Och under en jul så åkte jag hem till Sverige och kände så småningom för att fasta lite grann. Så jag snackade med en vän som heter Emma Mauritsson, hennes föräldrar är här idag, ifall vi skulle fasta tillsammans, och vi bestämde att vi skulle det. Jag skulle fasta i USA och hon skulle fasta i Sverige några dagar i februari. Och vi tänkte prova på en matfasta. Och syftet till det var att jag väntade på barnasvar. Jag blev rätt hungrig, som man kan bli. Jag drömde varje natt att jag åt och blev så besviken på mig själv att jag inte klarade av det. Sen så vaknade jag på morgonen och bara, ja, it's still on, jag kommer klara det här. Så jag blev glad varje morgon när jag vaknade. Och inför den här fastan så var jag inget för att trappa upp eller trappa ner. Tänkte att det är för mesar. Inte för att det är det, men jag klarar liksom inte att trappa upp och trappa ner. Så när jag börjar käka igen så börjar jag med att sätta i mig massa popcorn. Och det är absolut inget att rekommendera. Men under den här fastan så började jag bli otroligt sugen på tacos. Så när jag var klar så började jag äta tacos. Så första dagen så åt jag tacos. Andra dagen så tänkte jag att nej, nu ska jag nog äta tacos. Tredje dagen bestämde jag mig också för att äta tacos. Fjärde dagen tänkte jag att tacos är perfekt idag. Femte dagen åt jag också tacos. Sjätte dagen tacos. Sjunde dagen tacos. Åttonde dagen, men varför inte lite tacos? Och jag tröttnade liksom inte på det överhuvudtaget. Sen så hade vi på bibelskolan i USA då en dag i veckan som kallades för city service. Och då kunde man hjälpa till på olika områden och tjäna. Och jag var i ett team där man var utomhus och jobbade med händerna. Vi rensade rabatter, vi krattade, vi målade trottoarkanter och sånt där roligt som man kan göra, som behövs göras. Och då sa jag till min kompis på skoj, kan inte du skriva ett profetiskt ord på min arm här? Och det är väldigt vanligt på den skolan där jag gick att man ger varandra profetiska ord eller uppmuntrande ord, eller kunskapens ord. Och det är i syfte då att uppmuntra, att ge en hälsning från Gud till en annan person. Och det han skriver med bläck på min arm är: Jesus loves tacos. Och jag blev så förvånad, jag bara, va? Vet du, jag har ätit tacos 8 dagar i rad. Och ikväll ska jag träffa mina svenska kompisar och vi ska käka tacos tillsammans. Och han hade ju ingen aning om att jag hade fastat. Han hade ingen aning om att jag hade frossat i tacos de senaste dagarna. Och det här var verkligen en grej som gjorde att jag kände mig sedd av Gud. Han såg att jag... ja, men vet. Och han såg också att jag älskar tacos. Så Jesus loves tacos. Och det är ju bara ett så konstigt ord att få av någon. Hade någon sagt det en annan gång så hade jag bara, okej. Och kanske inte trott att den personen hörde Gud så väl. Men den här gången var det ju klockrent. Och Gud såg mig precis där jag var. Och säger att han älskar tacos precis som jag. Så jag och Jesus gillar tacos. Och det kanske är fler här inne som gör det. Det är ju Sveriges nationalrätt, har jag hört. Inte Mexikos eller något sånt där. Nej. En annan gång, det här var också när jag var i USA, så skulle jag färga mitt hår. Problemet är att i USA så har de inte riktigt samma produkter som i Sverige. Men jag köpte en hårfärg. La det i håret och färga håret, men det blev lite misslyckat. Så mitt hår började skifta i blått och det var inte jättefint, tyckte jag. Senare den dagen så cyklar jag till min tyska väninna och det första hon säger är: Maria, is your hair blue? Ja, jo, det blev lite blått, det blev det. Jo, precis. Så jag försökte dölja det innan hon och jag skulle iväg på en föreställning som var den kvällen. Så kommer vi i alla fall dit och så kommer en man fram till mig och säger: Did you know that Jesus' favorite color is blue? Och jag och Klara då, som min tyska kompis heter, brast ut i skratt eftersom att hon visste att jag misslyckats samma dag med min hårfärgning. Och jag tror inte den här mannen alls såg det, för jag hade försökt att dölja det så gott jag kunde. Men det var bara så märkligt att han kom upp till mig just den dagen och sa just det här. Och det här är också en händelse som gjorde att jag kände mig sedd av Gud. Han hade sett att jag råkade färga mitt hår fel och han gillade det, även fast inte jag gillade det. Och en annan gång så tyckte jag att det var väldigt jobbigt med alla skönhetsideal hit och dit. Det här var också när jag bodde i USA. Och att vara kvinna i den här världen är inte alltid så lätt. Och jag kämpade verkligen med det här under en tid. Och tyckte att alla andra var mycket vackrare än jag. Men så var jag och handlade på en mataffär som heter Trader Joe's. Skulle precis plocka mjölk ur kylskåpet. Och då kommer upp en kvinna till mig som jag aldrig har sett förut. Och det hon säger är: "You are so beautiful." Sen vänder hon sig om och går. Och det var jättemärkligt. För det var precis i den tiden då jag behövde höra det. Gud använde en främling för att jag skulle veta vad Gud tycker om mig. Vem jag är för Gud. Och ibland är det lätt att glömma vem man är. Och lättare att lyssna på saker som inte stämmer. Att vara sedd och känd av Gud är ju temat på predikan idag. Vad är det att känna någon? Jag tänker att det är när man vet vad som gör en person glad, ledsen, arg. Man vet den personens drömmar. Man vet den personen vad den brukar tänka. Och när man verkligen känner någon så vet man väldigt mycket om den personen. En kompis till mig berättade att det var någon som hade tagit reda på det här på ett ungefär som jag minns det. Att det viktigaste att veta i livet är att man har bra och trygga relationer. Och då handlar det inte om att man alltid är sams och att man aldrig bråkar och att allt är perfekt. Utan det handlar om att man vet att de här personerna kommer finnas kvar i mitt liv när allt annat skiter sig. De äkta relationerna. Att känna någon med gränslös kärlek. Att känna någon handlar också om att veta de där små sakerna. Och Herren vet allt om oss. Gud vet mitt favoritgodis. Gud vet mina favoritlåtar. Han vet att jag oftast föredrar att lyssna på sekulär musik och inte lovsång. Och han gillar att lyssna på det med mig, tror jag. Gud vet mitt favoritställe. Gud vet mitt favoritfotbollslag. Att det inte existerar. Och samma med dig, han vet allt om dig. I Matteus 10:30 står det så här: "Och på er är till och med hårstråna räknade." Gud är så stor, han vet allt. Till och med hur många hårstrån vi har på vårt huvud. Om vi råkar färga håret blått eller inte. Eller kanske tappar allt hår. Eller som det står i Psaltaren 139: "Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger utforskar du det. Med alla mina vägar är du förtrogen. Innan ett ord är på min tunga vet du, Herre, allt om det. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag far upp till himlen är du där. Bädda jag åt mig dödsriket är du där. Tar jag morgonrånadens vingar, gör jag mig en boning ytterst i havet. Skall också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Om jag säger, må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten ska lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Jag underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud? Hur stor är inte deras mångfald? Skulle jag räkna dem, är de fler än sandkornen. När jag vaknar är jag ännu hos dig. Han känner mig och han känner dig. Men det absolut bästa, tycker jag, är att han vet allt om mig. Och han älskar mig ändå. Ibland så kan anklagaren komma och säga: men Maria, du har ju gjort det här och det här och det här. Det här har du gjort fel. Det här kan du liksom inte vara nöjd över. Och så kommer Jesus och säger: hon är min, priset är betalt, jag har köpt henne fri. Han vet allt, men han älskar mig ändå. Och han sätter mig fri. Jag är inte perfekt, men han är det. Och han vet allt om dig, och han älskar dig ändå. I Ordspråksboken 10:12 så står det: kärlek skyler allt brutet. Han skyddar mig. När vi går med Herren så skyddar han oss. Vi är inte perfekta, men kärlek skyler allt som är brutet. Herren kallar oss vid namn. Som liknelsen där Herren känner fåren vid deras namn. Han är en personlig Gud. Och i Johannes kapitel 10 har vi en liknelse. Där vi, Guds folk, är liknade vid får som står i en fårfålla. Och Gud är den gode herden för oss får som tar hand om oss och leder oss. Och vi ska läsa tillsammans. Är ni vakna? Den här är riktigt bra. Okej. Sannerligen, jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Den här bilden använde Jesus när han talade till dem, alltså lärjungarna. Men de förstod inte vad han menade. Sedan sa Jesus: sannerligen jag säger er, jag är grinden in till fåren. Alla som kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Gud är en personlig Gud. Han kan ditt namn, han kan mitt namn. Han vill leda oss. Han är våran herde. Fåren känner igen herdens röst och följer honom. Varför? Jo, för att han ger liv och liv i överflöd. Det är ju väldigt bra, eller hur? En otroligt bra deal, tycker jag. Så det stod ju: fåren känner herdens röst och följer honom. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi känner igen herdens röst, så vi vet vem vi ska följa. Och det är viktigt att vi vet vilka vi är. För vi är söner och döttrar till den levande guden. I 1 Johannesbrevet 3:1 så står det: Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Ibland är det lätt att glömma vilka vi är. Att vi är Guds barn. Därför tror jag att det är viktigt att vi vet om att vi är sedda och kända av Gud. Men jag tror också att det är viktigt att vi känner Herren. För när vi vet vem Herren är så kommer också vår sanna identitet fram. Herren känner oss. Men vi måste ta vår rätta plats. Och detta gör vi genom att vi lär känna Fadern mer och mer. Och nu tänkte jag visa ett filmklipp. Hur många här inne har sett Lejonkungen? Hur många har inte sett Lejonkungen? Tre. Ja, då ska jag fräscha upp minnet för alla och säga vad den handlar om till de som inte har sett det. Det handlar alltså om ett lejon som heter Simba som förlorar sin pappa Mufasa. Och Simba tror att det är hans fel att hans pappa har dött. Och han flyr ifrån sin familj och flock. Han flyr från sin rätta plats i livet. Simba glömmer vem han är. Och i den här scenen får Simba ett möte med sin pappa. Långt efter pappans bortgång. Skruva gärna upp ljudet ifall det går. Så kör vi. Vi tar den en gång till för den är så bra. Tills den kommer fram igen. One more time. Ja, den är ju nästan värd en applåd. Är den inte bra? Så vad de säger är, Simba, pappa, Simba, du har glömt mig. Nej, hur kan du tro det? Du har glömt vem du är och på så vis glömt mig. Titta in i ditt inre, Simba. Du är mer än vad du har blivit. Du måste ta din plats i livets cirkel. Hur ska det gå till? Jag är inte som jag var förut. Glöm inte vem du är. Du är min son och den enda sanne kungen. glöm inte vem du är. Simba glömde vem han var. Han trodde att han var skyldig till sin fars död och började tro på lögner om sig själv. Och det tog honom bort från hans rätta plats i livet. Han glömde vem han var och vem hans far var. På samma sätt så är det lätt att vi glömmer vilka vi är. Idag i Sverige och inte i en djungel i Afrika som på Simbas tid. Och det är lätt att misströsta och inte tro på vem Gud faktiskt är. På så sätt är det lätt att tappa bort sin rätta identitet. Men Gud vill att vi ska veta att han alltid är med oss. För när vi vet vilka vi är så blir vi starka och farliga. Djävulen vill inte att vi ska veta vilka vi egentligen är. För då blir vi kraftfulla och kan förändra världen. Så det är viktigt att vi tar på oss Guds rustning som det står om i Efesierbrevet 6. Jag ska inte läsa det nu, men ni kan läsa det när ni går och lägger er. Så att vi kan stå emot lögner som försöker ta ner oss eller hindra oss från att ta vår rätta plats som Guds barn, som den levande Gudens barn. Så att vara sedd och känd av Gud, det är vi. Och det är viktigt att komma ihåg det här. Men det är också viktigt att vi känner Gud och vet vem han är och vem vi är med honom, så att vi kan vara Guds ljus i den här världen. Han känner oss. Så vi ska inte glömma, även fast det många gånger är så lätt. Vi ska inte glömma vilka vi är och vem han är. För vi är den levande Gudens barn. Och jag